Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Sportbladets VM-podd är måndag. Vi har lämnat dödköttet bakom oss. Vi har hängt av knäckebrödgäng som Belgien och Danmark och så vidare och gått in på de verkligt intressanta delarna av det här mästerskapet. Åttondelsfinalerna är igång. 4 stycken spelare. Det ska vi såklart prata om. Vi ska givetvis då prata om det som hände igår kväll. Det kommer vi göra efter breaket. Då ska vi ha med oss Frida Fagerlund. Fram tills dess så är det du och jag, Makoto. Vi ska gå igenom lite det som hände i fredags. Vi måste skälla på Uruguay. Vi ska givetvis prata om Argentina och Nederländernas avancemang. Eventuellt skälla lite på Lautaro Martinez och så vidare. Men vi kan väl köra helt kronologiskt idag. Och sen så sparar vi liksom på de göttigaste bitarna till sist.
Ska vi börja med den blåvita elefanten i rummet? Eller ljusblå elefanten i rummet, rättare sagt.
Uruguay.
Precis.
Ja, alltså inte vidare från den här gruppen. Vinner sin match visserligen, men det hjälper ju inte eftersom Portugal behöver inte vinna några fler matcher utan kan helt enkelt bara gäspa sig vidare till åttondelsfinal, vilket de då gör på bekostnad av Uruguay eftersom Sydkorea vinner den matchen mot Portugal.
Om vi börjar med det positiva i det här, så att säga. Alltså Sons assist till Zhang Yichan där. Den är ju så briljant. Ja, när han bara har bollen, blir pressad och lägger den på så enkelt. Det är inte ens att prata om offside eller någonting, bara rakt i djupet och det målet i slutet. Och oj vad jag tycker att de förtjänar den här åttondelsfinalsplatsen sett till hur de har tagit sig an det här gruppspelet. De gör en stabil, trygg match mot Uruguay. De förlorar mot Ghana, men jag tycker att de gör en väldigt bra insats överlag där. Och jag tycker i alla fall att de skulle haft en extra minut tilläggstid, eller åtminstone få slå en hörna. Men det är en diskussion vi hade förra veckan. Men sen att de slår Portugal och går vidare på så sätt. För Uruguays del, de gör en match där man kan känna igen dem av 3 möjliga, och det är den sista.
Och då är det för sent.
Det är för sent. Och det blir också den här situationen att varför ligger man på sparlåga vid 2-0? Varför är man inte medvetna om att ett litet mål på annan ort faktiskt kan ändra allting? Ja. Det är ju som att de är chockade på att det här har hänt och plötsligt inser att oj, vi behöver ett till. Det var en väldigt tydlig, plötslig chock i den matchen. Och sen har de bytt ut Luis Suarez, som jag tycker ser ut som sig själv i den här matchen. De har bytt ut Darwin Núñez.
Ja.
Och då är det svårt att åstadkomma någonting. Och de flyger ut och de gör det, ja, med smått skamliga scener när man jagar till ett fullkomligt attack mot domarteamet efter också.
Det är Uruguay vi pratar om.
Jo, exakt. Och det, på något sätt, det är ju ändå Uruguay, så att man förstår det på så. Det är såklart inte okej det som sägs och gör sig i den situationen. Men det är det vi vill se av Uruguay lite ändå, om ni förstår vad jag menar. Så att
de är ett otroligt osympatiskt gäng på väldigt många sätt.
Och det är det jag tycker om här.
Och det kan man ju uppskatta underhållningen i, verkligen. Men det blir ju rätt tramsigt. Det blir ju också så här att är det något lag som ska ta ett gult kort för att trampa sönder en straffpunkt, ja, men då är det Uruguay. Är det något lag som ska bete sig sådär mot domare när resultaten går emot, ja, då är det ju Uruguay. Nu är vi lite hårda här, men det har inget med landet att göra. Det har med liksom de spelarna de har i det här laget att göra. Och till viss del fotbollskultur ju.
Och de fungerar som bäst när de är på den gränsen. De fungerar som bäst när de är underdog i sin egen, alltså självbild. Och när de har känt sig förfördelade. Det är då de är som bäst. Och det är där man på något sätt gillar med det här laget. Sen ibland så går det överstyr, som i det här fallet. För det är såklart att där Jiménez gör när han tittar in i kameran och använder vissa mindre välvalda ord. Det är ju inte okej på det sättet som, och det kommer bli bestraffningar på det. Jag skulle förvåna mig om inte annat. Sen kan jag förstå, absolut. Jag tycker att det fanns en situation där man kanske skulle kunna diskutera om de skulle haft en straff i slutet, men oavsett, nej, det, de förtjänar inte att gå vidare som deras insats var under det här mästerskapet, även om man vaknar till liv mot Ghana den sista matchen. Och Ghana vart ju någon sorts bittersweet farväl på att de, absolut, de åker ur. Jobbigt
men
för
de
dem.
Får se Luis Suarez sitta och gråta på bänken.
Ja, och de får ut Uruguay. Och det var Asamoah Gyan som sa att om vi ska förlora skulle vi ändå ta med oss dem ner.
Ja, om det är någon som har drabbats av Uruguays mindre smickrande sidor så är det ju Ghana. Och då är vi tillbaka i VM 2014.
Att de missar en straff igen.
2014.
Att de missar en straff igen. Ja. Det är ju helt sanslöst.
Det säger ju allt om straffar, att det är bara psykologi. När det blir för
mycket på spel.
För tungt. Ja. Så sitter ju liksom inte straffarna. Det är ju så det funkar i den här sporten. Och det är därför det är så. Därför finns den här magin över straffar. För att en straff ska ju alltid gå in. Det är bara så.
Ja, men inte när Ghana spelar mot Uruguay. Då går inte straffar in. Det är sen gammalt. Och det var ganska häftigt just där. Liksom den inramningen med allt det här. Att det verkligen inte har glömts bort i Ghana. Det här som hände då. Och det var deras chanser. De var så nära att ta sig till den här historiska semifinalen som det hade varit. Nu blev det bara en kvartsfinal. Men nej, den här gången fick de i alla fall med sig den uruguayanska solen i fallet. Och det var ju skönt för Ghana, så att säga. Men det var ganska otroligt häftig uppgörelse i den gruppen. Bara med också Sons tårar på en arena av glädje för att han har lyckats med någonting som kanske inte var... Man trodde det skulle vara möjligt att de skulle göra i den svåra gruppen, men som han lyckades lyfta dem och som han klev fram när de som mest behövde det. Och på andra sidan Luis Suarez som utan att kunna ha möjlighet att hjälpa dem när de som mest behövde det i sitt sista VM i tårar också. Det var en häftig uppgörelse där i sista omgången.
Ja, det var det verkligen. Brasilien vidare, det... hade vi väl inte de var ju redan klara de kunde rotera rätt friskt i den här matchen, vila en hel del spelare. Nu har vi en Neymar tillbaka till slutspelet i det här mästerskapet.
De fick ju alla sina rotationsspelare skadade istället.
Ja, men bättre att de blir skadade då, med tanke på...
Jag vet inte om Arsenal håller med som fått dom på 3-4 månader på Gabriel Jesus.
Ja, den är riktigt tung alltså.
Ja, det har varit diskussioner kring huruvida han faktiskt hade känningar i knät innan han skulle gå ut i den här Kamerun-matchen, som Tite har rasat mot på presskonferensen. Så alltså, Arsenal är ett jättebra läkarteam och vi har jättebra samarbete och så vidare. Och jag tror inte att de skulle gå in och riskera honom i en sån match. Så varför skulle de göra det? För det finns ingen anledning till det. Jättetråkigt oavsett. Och det är väl även Alex Telle som har spelat färdigt det här mästerskapet. De är inte helt minst fel nu. Men det har ju varit skadebekymmer. Nu verkar man få tillbaka Danilo. Man verkar få tillbaka framförallt Neymar före Danilo kanske. Till Sydkorea-matchen ikväll. Som ju blir väldigt spännande. Och man får med sig Schweiz.
Ja, alltså... Det går aldrig att räkna ut Schweiz. Alltså, framförallt när de har en Granit Xhaka som är i den här formen. Alltså,
och vad hett humör också.
Ja, men det är ju... Det är ju inget nytt. Men det här är ju precis... Alltså man minns när Granit Xhaka kom fram. Framförallt när man såg honom första gången i schweiziska landslaget. Där han var, vad var han? Typ 20 bast eller någonting. När han gjorde sin debut där. Och man såg den här... Man såg kvaliteten som fanns. Man såg också den här... Det här pannbenet han har, den här vinnarskallen, och då kände man ju liksom att fan, det här, eller jag minns att jag satt antingen om det var i Sillypodden eller Premier League-podden eller något sånt där, och var så, fan, det här är precis vad Arsenal behöver. Jag var så jävla taggad på att han skulle dit, och sen har det liksom inte funkat, och det har liksom, den där vinnarskallen har blivit ett minuspsyke i många fall. Han har bråkat med supportrar, han har tagit alldeles för många röda kort, alldeles för många röda kort. Men den här säsongen har ju någonting släppt, har ju någonting hänt. Det är alltså Arteta har ju på något sätt lyckats dra fram den här Granit Xhaka som vi hoppades att vi skulle få se. Som har liksom här ledaregenskaperna, som har kvaliteten, som har fötterna, som har den här också tuffheten centralt på planen. Som vi också vi har sett många gånger i just det schweiziska landslaget. Han har varit fenomenal för Arsenal den här hösten och han är ju fenomenal för Schweiz. Han är ju deras bästa spelare med, liksom, med råge. Det är han som bär det här laget nu.
Ja, och det är han som också, förutom det han gör på plan som har varit väldigt bra i det här mästerskapet, så har han ändå, alltså jag blev väldigt glad att han initierade det han gjorde i den här matchen så att det blev lite fart på den när bänkarna reste sig och det var tydligt. Alltså såklart det finns extremt mycket alltså icke-fotbollsrelaterade saker i mötet Schweiz-Serbien med tanke på den alltså kosovo-albanska kärna i det.
Framförallt då Granit Xhaka och Sheridan Shaqiri. Verkligen. Som är deras två största stjärnor, ja. Och som har albanskt påbrå.
Om man bortser från det faktumet som det finns mycket liksom sorgligt kring i hela den relationen mellan Serbien och Kosovo, så är det så att just i den här matchen som också kände där det verkligen är den som vinner går vidare, så var det ändå, det hittade till rejält, och jag tycker det är någonting som har saknats överlag i hela mästerskapet, att det hittar till. Och det gör det i den här matchen. Såklart mycket också påverkat av Serbiens uppladdning inför det här, där det har varit rapporter om diverse affärer och annat inom laget som har ställt till det. Och Dusan Vlahovic visade väl vad han tyckte om hela den diskussionen. Med sitt målfirande där som Granit Xhaka sen kopierade fast mot den serbiska bänken. Så nej, det var...
Jag har ju rätt.
När Serbien psykar ju sig själva ut i hela mästerskapet kan man säga. Det finns så mycket mer potential i det här laget. Ja, Mitrovic, briljant forward, Dusan Vlahovic, briljant forward också, Sergej, alltså materialet är otroligt bra, men det blir liksom att när de är i lägen, de har ju varit i slagläge mot Kamerun, var de var det mot Schweiz också, men de håller inte ihop, det kraschar på något sätt, och sen nu så kraschar de ju ut ur turneringen också.
Ja.
Innan vi lämnar den här gruppen måste man ju bara hylla Vincent Aboubakar som säger farväl till sitt VM-spelande på ett otroligt manér när han då gör det här målet mot Brasilien. Inser att, ja men det är ju ändå min sista VM. Han sliter av sig tröjan, han har ett gult kort, han vet det. Domaren kommer fram skrattandes, tar honom i hand och visar det röda och han kliver ut och applåderar. Alltså, om de hade gått vidare på något vänster med det där resultatet, då hade det framstått som det dummaste man någonsin har sett att Aboubakar gör det här. Men nu med facit i hand när det blev som det blev, låt honom då. Det var väl ganska underbart, lite wholesome alltihopa när aldrig sett ett rött kort i ett VM delas ut på samma snälla manér. Här var det ju ändå ömsesidig glädje. Det var inte som när Teddy Lucic vid sina röda, för då var det ju bara ensidig glädje. Om ni minns det röda kortet.
Domar.
Ja, det var klassiskt ögonblick.
Ja, verkligen. Nej, men vi tar med oss Schweiz och Brasilien då tillsammans med Portugal och
Sydkorea
in i åttondelsfinalerna från grupp H och G. Märkligt att jag sa H och G i den ordningen.
Vi pratade ju om grupp H och G i den ordningen, så det var ganska, men däremot så nämnde de i annan ordning, så det är en annan sak.
Åttondelsfinalen som redan har satt igång. Vi tar oss till lördagen och börjar med Nederländerna USA. Jag trodde att Nederländerna skulle halka på det här amerikanska bananskalet, men det gjorde man inte. Och det är ju framförallt en Denzel Dumfries som vi ju vet har en högsta nivå som få ytterbackar har i världen, men som inte alltid visar den. Han är ju extremt ojämn får man ändå säga.
Man kan ju liksom... Man kan bli frustrerad på inläggsleveransen ibland att de inte hittar rätt adress.
Med tanke på höjden han har i sig, man tänker att han skulle kunna göra det hela tiden. Han har sån teknik och sån speed och så den där blicken för både för poäng. Och här ligger han ju bakom hela den här segern. Det är två ass och ett mål själv som han gör. Han ligger bakom alla tre målen.
Och, det... och ser han jättesur ut när han har tagit bilden här med Man of the Match-trofén. Det tycker jag är väldigt roligt. För det finns ju fotbollare som kan se så sura ut på planen som Denzel Dumfries också. Så han var väldigt glad i alla fall när han fick en kindpuss av Louis van Gaal på presskonferensen efter. Det var väldigt mysigt tyckte jag.
Ja, men de verkar ju ha, alltså till skillnad då från Serbien eller grannlandet Belgien där stämningen verkar vara fullständigt katastrofal. Belgien som åkte ut i torsdags. Så verkar ju det här nederländska laget, hörde att jag inte säger holländska, jag vill klappa mig själv lite på axeln där.
Det var duktig,
det är många som säger fel fortfarande, men det är Nederländerna som gäller. Så verkar de ju må väldigt bra. Du har ju sett det här när de kommer tillbaka till hotellet, alltså bara sättet som van Gaal liksom beter sig. Han är så rolig. Men också för att man vet då, liksom, vad han har gått igenom, vad han går igenom med sin cancer, att det här är hans sista gärning som fotbollstränare. Och på något sätt, jag tror att det spelar väldigt stor roll för den här gruppen. Sen har de en ganska bra mix också av ungt och gammalt. De har, jag menar, du blir inte mer rutinerad än Daily Blind till exempel. Men så har du också de här juniorerna som kommer in och sprider den energin. Och du har världsklassen i Van Dijk och... Ja, men det finns en sån otroligt så här, skön mix i det här laget som verkligen inte alltid har funnits i Nederländerna det senaste decenniet, där det har varit kanske lite mer, ja herregud, om vi går tillbaka fler år än så har det ibland varit riktigt dålig stämning i det där laget. Men det... nu verkar det vara, ja, men jag vet inte, jag får lite känslor för Nederländerna plötsligt som jag inte hade inför den här turneringen.
Jag förstår inte riktigt vart det här narrativet om att de inte ska imponera till gruppspelet kommer ifrån. För att det har varit mycket diskussioner, du nämnde det också förut, att man trodde de skulle kunna halka mot USA. Jag tycker att det var en ganska tydlig klassskillnad på de här två lagen inför. För jag tycker att Nederländerna gör det ganska väldigt bra gruppspel överlag. Stabilt, lugnt, jag tyckte man såg väldigt hög potential. Men jag vet att man lyssnade på studiosnack och så vidare inför och allmänna funderingarna inför, så var ju många som bara, men det är nog ganska jämnt på förhand. Men det var ju övervärderat det där... USA något år det grövsta.
Det är väl krysset mot Ecuador i första...
Jo, men det är absolut, de går ju vidare utan att behöva stressa överhuvudtaget. De avfärdar Senegal på det sättet man ändå till slut gör. Absolut Qatar-match, men det var ju bara en transportsträcka. Tycker överlag att det framförallt så är ju där man har sett att Frenkie de Jong har varit alldeles strålande när det gruppspelet. Cody Gakpo gör 3 mål på sina 3 första VM-matcher. En sån spelare sen som måste lyfta sig på den här scenen.
Visst.
Om ett sånt här lag kan fungera. Ja, men Fiste också... Pai har fått vila sig in i turneringen. Du har fått ditt försvar på plats. Noppert-draget och sätta honom i mål har funkat.
Alltså Noppert, kan vi bara prata lite om Noppert? Vi har pratat om honom tidigare. Men det som... Alltså den här historien saknar ju nästan motstycke. Med tanke... Nu när Nederländerna alltså gick vidare från åttondelsfinalen. Om han startar kvartsfinalen, vilket vi utgår ifrån att han kommer göra. Då kommer alltså 10% av alla tävlingsmatcher i hans seniorkarriär som han har spelat var i det här VM:et.
Mm. Så lite har han spelat innan.
Så lite. Han har alltså spelat 50 A-lagsmatcher, seniormatcher i hela sin karriär. Och då debuterade han 2013. Ja. Han har alltså varit proffs i 9 år. Har han spelat seniorfotboll. Han har fått ihop 50 matcher. 5 av dem är i det här VM:et.
Ja, eller det blir, han kommer väl upp på 55 nu om man ska vara väldigt petig.
Han kommer komma upp i 55.
Ja, men det, alltså han står ju ganska fascinerande just på det här att han kom ju upp som en liksom ung målvakt en gång i tiden, har varit backup-val hela tiden i alla klubbar han har varit i. Åker till Italien för att testa lyckan. Det slutar bara med att han hamnar i en klubb som går i konkurs och allting går käpprätt för dem och han bland annat behöver köpa tillbaka sin stulna bil från maffian. Ja. Det hände allt möjligt rörigt där och det var väldigt stökigt och omtumlande år för honom. Han kommer tillbaka, får lite som andra keeper i ett annat lag. Men sen får han lite speltid i nederländska andra divisionen, drar korsbandet borta. Och det är ju där som man på något sätt känner att ja, men nu, då är han nära att lägga av. Hans familj vill att han ska lägga av och sadla om till en civil karriär istället. Men han insisterar på att fortsätta. Det blir en situation där han får ett kontrakt i en klubb då, i och med att på grund av ett skadeläge. Det blir plötsligt succé från ingenstans. Sen hamnar han i Heerenveen, fortsatt succé. Som är hans moderklubb i grunden också.
Mm.
Och ja, men sen är landslagskallelsen kommer ju verkligen från ingenstans. Men det är ju ja, det är verkligen en värt att göra film av hans resa till det här VM:et. Och tänk om det skulle kunna gå hela vägen till och med. Det är inte helt otänkbart. Nej, otroligt häftigt. Och jag tycker Nederländerna ser bra ut. Och då finns det ännu mer att ta av fortfarande. Jag tycker ändå att de gjort precis vad de ska hittills i den här turneringen. Och jag såg dem ändå som favoriter inför mot USA också. Absolut, Victor. USA, de har visat att det finns väldigt mycket att hämta till VM:et om 4 år. De har något väldigt bra på gång. Med den unga, offensiva, frediga fotboll de spelar. Jag tycker att mittfältet kanske är det som imponerat allra mest. Där med Weston McKennie, Yunus Musa och Tyler Adams. Tyler Adams som har visat ledaregenskaper och varit en bjässe på mittfältet fram och tillbaka hela turneringen. Musa tycker jag har klivit fram rejält. Jag har svårt att se att Valencia ska kunna sitta där i lugn och ro. De måste ju gnugga sig i händerna och tänka att nu kan vi sälja honom för bra pengar. Och han har imponerat tycker jag extremt mycket. Weston McKennie vet vi alla vad han kan. Så att, nej, de har något jättebra på gång till de 4 år. Men just nu är de lite för valpiga, lite för naiva. För att det ska kunna räcka långt. Jag tror inte att man kan gå riktigt långt till ett VM med Tim Ream och Zimmerman som mittbackspar.
Men det är ju problemet. Alltså vi har håsat, om vi tar båda de nordamerikanska lagen, exkluderat Mexiko då. Alltså USA och Kanada. Så är de ju framåt väldigt skickliga, har jättefina spelare offensivt, men det är defensivt som det helt enkelt inte finns tillräcklig kvalitet.
Nej, det så är det ju. Alltså då Kanada, men det är också i sättet
Kanada
spela.
Var kanske ännu tydligare.
Ja, det är mycket i sättet de spelar också. USA har ju ändå, alltså i och för sig både Robinson och Dest är väldigt duktiga ytterbackar som kan bli väldigt bra på sikt. Nej, det är inte defensiva spelare. Ream, Zimmerman, det är ju vändmärken.
Mm.
Alltså jag vet inte om du noterar Zimmermans cykelsparksförsök.
Ja, det
är det var något av det minst graciösa jag sett i min liv. Han sätter sig bara ner på marken ungefär som jag själv skulle försöka göra en cykelspark.
Ja, jag ser det.
Och jag gillar att han försöker. Jag blir väldigt glad av det.
Kunde identifiera mig med det där cykelsparkförsöket.
Man har försökt det själv någon gång på något. Just det där, det blir inte så mycket liksom luft under, utan du bara lägger dig ner och bara slänger upp benet i luften. Ja. Det var ju nästan att det var ju ändå bra riktning jag fick på det, får man säga. Men nej, de gör ett jättefint mästerskap utifrån vart de är idag. Men det här är ett lag som kommer växa av det här. Man märkte på Pulisic, jag tycker att han klev fram också på ett sätt och visa att ja, men han kan vara den här ledaren för det här laget. Han kan vara symbolen för det här laget när de ska göra något oförglömligt i hemma-VM om 4 år. Men det är då som det gäller. Och jag hoppas att de ser till att matchas mot bra motstånd nu. Ser till att, ja, det är väldigt bra för dem att de har en kärna som alla spelar egentligen i toppligor. De behöver bara något riktigt bra. Alltså höja försvaret helt enkelt.
Mm. Och som sagt, det är ju om 4 år. Det gäller. Ja. Så de får väl försöka formgjuta ett par mittbackar då i den inhemska ligan.
En riktigt bra nia också.
Ja.
Vi följer ju George Sargent i Premier League-ögon.
Han är
i landslagsögon så anser han ju vara något mer farlig framåt och vass än vad han kanske gör i Premier League.
Han är inte riktigt en nia heller om man ska vara riktigt ärlig. Men han är framförallt inte så bra. Men vi lämnar dem. De är utslagna, tack och hej till USA. Vi tackar också Australien för visat intresse. Men det höll på att bli något helt otroligt. För alltså, Argentina kunde bara inte få in det där sista målet. Alltså, det står 2-0. Det känns som att, ja, men Argentina är så mycket bättre på allt än Australien. Men Australien
började ganska svajigt dock. Ja, Australien gjorde jätte jättebra match överlag, ska jag säga.
Ja, men de gör, men alltså, de gör det ju inte med kvalitet, de gör det ju med att de har en annan inställning. De springer mer, de sliter mer, de krigar ju mycket mer än vad Argentina gör i den här matchen. Sen vaknar ju Argentina till lite grann och inser att oj, vi måste visst sätta lite fart på den här bollen. Om vi bara höjer vårt passningstempo lite grann och involverar Messi lite mer, så kommer de inte hänga med. Och så blev det ju. Och så blev det 2-0. Och då känner man att, okej, nu får inte Australien låna bollen. De kommer inte orka springa så här så mycket längre till, vilket de heller inte orkade, om man ska vara riktigt ärlig. Och det är bara spel mot ett mål. Och även när Australien får in det där slumpmålet som det är. Det är ett skott som ska gå 20 meter utanför som studsar på
rakt upp i luften. Ja,
som studsar på om det är åtta män det, eller vem det är in i mål. Alltså det är rent tur. De får ett turmål. Sen så ska vi, även om Argentinas 2-0-mål där, Julian Alvarez, var en duktig bjudning från Matt Ryan, så är det ju, alltså vid det laget så har ju Argentina tagit över den här matchen och skapar ju otroligt mycket. Jag tycker det är så fascinerande att se Lionel Messi spela fotboll i det här landslaget just nu. Därför att det är ju promenadfotboll.
Ja, fast du, de där sista minuterna.
Men jag skulle kolla det. För han går runt, han går ju runt och bara är briljant. Han får bollen, han gör någonting, han dribblar en, två gubbar, skickar iväg den. Går runt och suckar lite över att ingen annan är lika bra som han. Han bjuder Lautaro Martinez på en, två, tre liksom guldlägen. Han kan inte träffa mål för att rädda sitt liv.
Alltså men Messi måste ju ha tänkt bara, inte igen.
Vad håller du på med, Lautaro?
Higuain?
Men så plötsligt
är det du.
men så plötsligt kommer det där slumpmålet då från Australien. Och då är det som att en polett trillar ner hos Argentina. För att det de gör då, det man tänker är så här, shit, nu måste vi bara hålla tätt här sista. Det är ju inte alls så som de gör. De höjer ju istället tempot och tar bollen till Australiens. Dels för att Australien vid det tillfället är ganska trötta. De har sprungit fruktansvärt mycket. Men det är ju faktiskt så att, och framförallt Lionel Messi som höjer tempo till sitt eget spel lite grann, för att han är ju briljant sista 20
och det är ju då
minuterna.
Han har Lautaro som vapendragare
och det är då han Lautaro har kommit in då istället för Julian Alvarez och Messi har ju tagit tag i den här matchen och han bara serverar målchans på målchans för att stänga den här jävla matchen. Det bara går inte. Det går inte att få in den. Han har något eget läge också där han gör, det ser ut som liksom Messi 2011.
Han hittar någon andra andning där som var bara helt briljant.
Han har inte
minuterna.
Tagit ett löpsteg de första 60 minuterna, så att så trött kan han inte ha.
Han har ju sparat sig själv i tre gruppspelsmatcher och en halvlek för att nu kör vi mot Australien när vi leder med 2-1. Nej, det finns vissa saker som jag tar med från den här matchen förutom. Australien gör jättefint mästerskap och tar med sig där. Alltså de har kämpat som bara den och ska vara väldigt stolta över vad de åstadkommit, även om jag är lite halvt allergisk till att halva deras lag vill ta selfies med Messi inför. Det kan vi släppa.
Ja. Men det är också så här, vi måste bara, det sista som händer i matchen är ju att det är då, alltså Argentina har liksom inte fått in det där dödande 3-1 målet. Trots att de skapar 5-6 liksom 100-procentiga målchanser. Och till slut så händer ju det som följaktligen händer när man inte lyckas döda en match. Det dyker upp en möjlighet ur ingenting igen för Australien. Lite koncentrationsmiss. Du hade ju för sig det där halvfriläget med soloräden.
Ja just det, Behi soloräd. Det var ju det något sjukaste jag sett. Han har ju gått omkring då och verkligen, han bad inte om selfies med Messi inför matchen. Nej. Han var ju där i luven på honom istället och tog sig an den här matchen på helt rätt sätt. Och sen då när han bara får för sig att, jag vet inte vad som hände där, men han hittar någon sorts inre, jag vet inte vad, och bara dribblar fyra man. Och då tänker man, det här kommer vara årtusendets VM-mål han gör nu. Det här är frimärke. Och sen så får han inte till. Sen är det väl Lisandro Martinez med en helt briljant brytning där.
Ja, det är det. Den är magisk, den brytningen.
Räddar upp det. Men annars i övrigt, alltså Argentina gör ju det de ska. Man märkte att det betydde mycket att de ändå löste det här, även om det är ett lag de ska besegra. Lautaros träffförmåga kan man diskutera. Messi måste ju ha tänkt att han, vad är det med det här liksom, varje gång. En rolig detalj var ju Matt Ryan då, som bjöd på 2-0-målet verkligen. När han, jag vet inte varför han ska försöka dribbla Rodrigo De Paul i det där läget. Vad han får för sig. Men han är ju inte med på att Julian Alvarez dyker upp där, och det är ju bara gratis mål. Så otroligt tråkigt att liksom lagkaptenen, är det stora affischnamnet egentligen i det här Australien, att det är han som gör det. Och då kan vi säga, på tal om dålig stämning, Matt Ryan är ju andre keeper nu med FC Köpenhamn. Och han har ju i något sammanhang då kallat det här, liksom, politics, you know, du vet. Och då är det ju då en polske tredje keeper, en Grabinski man heter, som är första keeper just nu i FCK. Jag vet inte vad de håller på med i FCK när de har den målvaktsuppsättningen de har. De har ju Carl-Johan Jonsson tillgänglig också, gamla svenska räven. Jag vet inte vad de håller på med. Men i alla fall, och då var det då den polske målvakten som efter då att Ryan har gjort den här missen kommenterar typ, ja, politics var det, va? Det känns inte som en målvaktsduo som jobbar jätteväl tillsammans på träning direkt och lyfter varandra när man går ut och hugger efter någon och åkt ur VM. Det tycker jag är oroväckande dålig stämning i FCK-lägret, och jag förstår inte hur de tänkt med sin målvaktsrekrytering. Det är en annan sak. Ja. Men ja, Argentina, Nederländerna nu då. Det blir kul.
Ja, det blir det verkligen. För där finns spelare som... grejen är så här att Argentina kan inte fortsätta spela, liksom, inte ta matcher på allvar i en timme och sen komma på att man faktiskt har ganska mycket fina fotbollsspelare som kan spela fotboll. Och det gäller ju faktiskt Lionel Messi mest av alla. Inte för att de andra... Ja, visst, han har varit den som har gått mest. Men han är ju också världens bästa fotbollsspelare. Han kanske inte är världens bästa fotbollsspelare längre. Det är kanske Kylian Mbappé. Vi ska prata lite om honom om en stund här. Men han är ju den bästa spelaren i det här laget. Han har ju en nivå, en växel, en hjärna som funkar på ett annat sätt än alla andra. Och för att slå ett Nederländerna som vi har varit inne på, som ser harmoniskt ut, som har massor med kvalitet, som har tempo, som har smarta spelare på alla positioner, liksom hela, alltså i alla lagdelar. Det här finns liksom riktigt, riktigt fina fotbollsspelare överallt. Då måste de höja det här tempot från början. Messi måste pressa lite grann, tror jag. För att du kan inte låta De Jong stå och bara motta passningar och styra tempo och äga det där mittfältet. Och du kan inte bara ha det argentinska mittfältet att sköta hela det jobbet själv. Messi, om han ska spela falsk nia, vilket jag tycker att han ska, då måste han droppa ner och delta lite även i spelet utan boll. Han kan inte bara vakna till när bollen dimper ner framför fötterna på honom.
Ja, nej,
sen så har han ju inte speeden längre. Det var ju något omställningsläge där han blev helt frispelad och blev ju ifattsprungen av den australiensiska backen på 5 meter. Han har ju inte alls det där rycket längre och den där farten. Och det är ju fine, det vet vi ju. Jag menar, han är 35 år gammal. En gång i tiden hade han ju bara visslat ner där och tryckt upp bollen i nättaket. Det kan han ju inte göra längre. Utan, men han kan faktiskt fortfarande springa även om det inte går så snabbt. Och det kommer han behöva göra. Och gör han det och Argentina tar den här matchen på allvar, då tror jag att Nederländerna får det svårt. Men det blir väldigt spännande.
Otroligt ovisst på förhand i alla fall.
Vi tar en liten paus. Vi ska få några meddelanden från våra sponsorer. När vi kommer tillbaka så vi pratar om Frankrike, Kylian Mbappé, som i kvartsfinalen då kommer ställas mot England med, ja, vem ska vi välja ut där? Vem är den stora stjärnan? Är det Bellingham?
Harry Maguire?
Harry Kane kanske, som vi faktiskt gjorde mål. Vi är strax tillbaka i alla fall. Sportbladets VM-podd sponsrat utav Hyper.com. Och med för att hjälpa oss lite grann i den här speldjungeln har vi Steven Lee Holmdahl som gått igenom Hypers digra utbud av VM-spel och hittat några russin i kakan, eller hur?
Ja, jag hoppas det i alla fall. Så, jag har riktat in mig lite på Cristiano Ronaldo nu. Han är ju skottluggen fortfarande efter den här Piers Morgan-intervjun. Och nu blev han framröstad i gruppspelets sämsta startelva också. Så, Men precis som lite hela Portugal så har väl han inte kommit igång. De har alltså skapat färre målchanser, stora målchanser än vad motståndarna har gjort. Och ändå är de jättefavorit mot Schweiz. Vilket jag tycker blir lite konstigt eftersom Schweiz gjorde mos av Serbien. Ett Serbien som då tog två segrar av Portugal i VM-kvalet. Så att det känns lite skevt och ungefär som att det är, tycker det är lite bjudodds på Schweiz. För att spelbolagen och nu Hyper i det här fallet vet att de flesta kastas över Portugal oavsett hur de ser ut. Så först och främst så spelar jag Schweiz går vidare till 2,70 gånger pengarna. Och sen är det väl också lite sådär att jag tror ändå att Ronaldo vill vara med i leken. Och han var ju väldigt nära att nicka in ett mål mot Uruguay. Och med tanke på att Schweiz är det lag som har släppt till flest avslut på nick. Så chansar jag också att spela Cristiano Ronaldo gör mål på nick till 13 gånger pengarna.
Och de här oddsen hittar ni såklart då på hyper.com. Och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket så gå in på stödlinjen.se och läs mer.
SMS kan vara jobbiga, men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnestys SMS-nätverk Alert, där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara smsa alert till 72990. Smsa alert till 72990.
Ja, vi ska strax ringa upp Frida här som var på England såklart igår. Vi börjar prata lite Frankrike som...
Ja. Först vill jag bara rätta att Grabbar heter målvakten och inget annat. För det kollade jag upp medan vi hade reklam. Så, går vi vidare till Frankrike. Den polske målvakten pratar om australiensisk målvakt, det vill säga. Ja. Så, då har vi fått över.
Yes, Frankrike som städade av Polen får man ändå säga.
Ja, på tal om Polen. Ja.
På tal om Polen. Och det är ju framförallt en person som det handlar om. Det är Kylian Mbappé som visar att han är inte bara bäst i det här laget, i den här matchen. Han är väl kanske hela turneringen och eventuellt hela världens bästa fotbollsspelare just nu. Det är svårt att se någon annan som skulle kunna göra anspråk på det epitetet. Hur mycket en avskyr det här med att vi ska utse en specifik spelare. Det blir ju omöjligt för en målvakt till exempel att någonsin bli världens bästa spelare. Det här med individuella utmärkelser i lagidrott. Men han sticker ju ut på ett alldeles briljant sätt även i den här matchen.
Ja, han har ju...
Avsluten.
Det är som självklarhet i allting han gör just nu. Och sättet han... Ja, dominerat i det här mästerskapet får man säga, när han har spelat. Han är uppe på 5 mål på 3 framträdanden. Det säger ju en hel del om effektiviteten han haft, och båda de här målen är ju otroligt vackra också. Självklara avslut rakt upp i krysset, inte helt lätt att göra, och han har ju verkligen prickat formen och han vet ju om debatten. Det känns ju också tydligt att han frodas i det här läget när han inte har ja, Messi Neymar runt sig för att och då kämpa om att ha det största rampljuset i det franska landslaget. Just nu har han det största rampljuset, framförallt när Karim Benzema inte är på plats. Och då har Kylian Mbappé kunnat förodats och visa vilken kvalitet han håller. Som sagt, det var ju också en grej nu, han pratade ju med media för första gången efter den här matchen. Han har ju kört en egen silencio stampa med den klassiska anledningen. Jag ville bara fokusera på fotbollen, som man brukar, som de brukar säga ibland. Här nu inför, men pratade lite kort då, efter det här, och nu går det ju bra för honom, och han, ja, det är ju väldigt imponerande, alltså att han ändå levererade 4 år sedan i VM. Då var han ju inte i närheten på samma liksom nivå och status som han är idag, men likväl, och sen nu gör det igen och är uppe på redan 9 gjorda VM-mål i sin karriär. Han kommer ju passera Klose på sikt, det är jag helt övertygad om. Han verkar vara en mästerskapens man också, och det, ja, vi kommer prata om honom i framtiden som en av de största, det är jag ganska övertygad om, för jag tror att det är den vägen han går.
Nej, men han håller ju på bara, han har börjat slakta rekord, han är inte ens 24 fyllda än. Han har nu gjort mer VM-mål än Cristiano Ronaldo, han har gjort fler VM-mål än Lionel Messi.
Han har gjort flest mål under 24. Det var Pelé som hade gjort då 8 mål före han fyllde 24. Pelé, så vi får skicka en tanke till just nu då. Men tillbaka till Kylian Mbappé. Han är ju där uppe. Han är ju redan nu en spelare som vi ska tala om med de allra största, för att han är uppe där och slår den typen av rekord. Han är uppe där och han, jag menar, han har redan vunnit VM en gång. Alltså han har redan uppnått saker. Men han fortsätter att bara liksom trumma på och leverera. Och det stundtals så ser fotboll så lätt ut för honom. Det ser så enkelt ut. Jag menar, det framförallt det andra målet som han gör, där han bara står. Det påminner mig lite grann om Thierry Henry en gång i tiden. Vi kan nämna honom också, för han har precis blivit av med ett rekord.
Ja, det var han.
När han var så pass överlägsen, han var så pass självklar i spel, precis som Mbappé är nu, att ja, men han står i boxen, det finns en försvarare där, men det är väl bara att trycka upp den i första krysset, eller? Det är liksom, det är som att det är ingenting för honom.
Alltså Mbappé lägger ju upp ganska goda argument i de framtida debatter, för det vi kommer debattera om ett x antal år, det är ju, ja, vem är bäst av Mbappé och Haaland, på samma sätt som vi har debatterat Messi och Ronaldo. Nu ska man inte dra för mycket saker i förskott här, men det känns väl som att det är dit vi är på väg, att det är de här två det kommer handla om. Haaland som ju inte är med för att Norge inte har kvalat in. Vi får se om de gör det någon gång. Men det kommer ju vara diskussioner. Ja, men Mbappé har ju ett VM-guld. Ja, men tänk om Haaland hade fått spela. Det kommer ju bli en sån diskussion framöver någon gång, säkert på sikt. Ja, men Haaland har gjort fler mål där och Mbappé. Det är ju de som på något sätt känns som arvtagarna. Mbappé lägger en otrolig grund. Som sagt, han har redan ett VM-guld. Det är en ganska intressant situation. Han har ju redan åstadkommit det. Det han jagar, som Messi och Ronaldo har, ja, överflöd av, det är ju framgång på klubblagsnivån. Och då får vi se om man kan hitta i PSG eller om man måste någon annanstans för att göra det. Och om man gör det någon gång. Förr eller senare så tror jag såklart att han kommer få lyfta en Champions League-buckla. Det är väldigt svårt att se annat, oavsett vilken klubb det handlar om. Men nej. Han levererar ju landslagströjan i alla fall, och Frankrike ser ju väldigt, väldigt bra ut. Nu möter de i och för sig ett Polen som jag tycker på något sätt overstayed their welcome. Har ju inte imponerat överhuvudtaget. Så. Som sagt, Polen, det var ju också lite, alltså, löjeväckande senare när de får den där straffen som ska slås om och allting. När Lewandowski slår sin andra usla straff i det här mästerskapet.
Precis.
Bränner det, men får en chans till, gör mål och typ ser glad ut och firar också. Det säger väl en del om vad han trodde om Polens möjligheter i det här mästerskapet.
Nej, men det var väl ingen som trodde någonting annat. Jag tycker Frankrike är de som ser ut som det allra bästa laget så här långt i den här turneringen. De har ett sån fantastiskt bra lag. Jag menar, vi har satt frågetecken runt mittfältet. Nu tycker jag Rabiot har sett jättebra ut. Tchouameni är ju,
han håller ju här också. Ja, jag tycker det är...
Han är ju bara liksom, det är upp till bevis hela tiden och han bara levererar.
Ja, men det är ju sjukt, alltså, förstå att han då från på ett års tid egentligen gått från att spela i Monaco och var något andra val i anslaget till att vara, ja, plötsligt den som ska bära ett helt mittfält och ersätta Kanté, Pogba i franska landslaget som är regerande världsmästare. Han har gått till en regerande Champions League-mästare, han ska ersätta världens bästa def-mitt och bara hantera det här mittfältet. Och han löser båda uppgifterna helt galant, 22 år gammal. Jag tycker det är makalös spelare det där faktiskt.
Ja, och i försvaret, jag menar Varane, Upamecano, ser hur tryggt och stabilt
Kondé
ut
som med helst. Halsband.
Kondé med halsband som man fick ta av sig. Och inte fick gult kort för. Det var jättekonstigt.
Nej, men det där är så godtyckligt allting.
Ja, alltså jag, inte för att jag tycker att det ska vara gult kort för att man har glömt ta av sig ett halsband. Men det ska ju vara det enligt regelboken.
Ja, och regelboken följs ju i andra sammanhang väldigt hårt. Så att, på så vis absolut.
Ja, precis. Offensivt som sagt har vi varit inne på. Olivier Giroud gör då sitt, vad det nu var i ordningen. Nu
gick 52, va?
Ja, för nu gick han då om. Han gick i kapp Thierry Henry som den bästa målskytten i den franska landslagströjan.
Nu
är han solo bäst genom alla tider i den blåa franska landslagströjan.
Och Mbappé lär väl ta det på sikt. Dock.
Det är väl känslan. Om han inte tar det under det här VM:et, så gör han det under nästa.
Under det här VM:et har det varit något.
Ja, det har varit något. Men ja, det är ju känslan, för att vi pratar om generational talents och något annat kan vi inte kalla Mbappé.
Men det har sagt, en väldigt välförtjänt fjäder i hatten för Olivier Giroud, som ändå har varit en spelare som har varit konstant underskattad, och nu har han på pappret, titta ju, bästa målskytten i franska landslagets historia. Det säger någonting om något i alla fall.
Ja. Och de ställs då i kvartsfinalen mot England. Då har vi med oss Frida Fagerlund från Qatar, direkt från chatt med läsarna. Ja, vad säger du om gårdagen egentligen, Frida?
Ja, det är lite blandade känslor då, måste jag säga. Så jag vet inte om det är för att jag är alldeles för cynisk eller om jag bara liksom, ja, alltså, om jag bara kanske är lite lugnare eller mer samlad i mina tankar än vad många engelsmän är som nu har svävat iväg totalt efter den här 3-0-segern. Men jag kände väl lite grann att de här 31 minuterna mot Senegal var ju faktiskt inte jättebra från Englands sida. De hade ganska mycket problem med att, ja, men spela upp bollen. Stones och Maguire, de slog bort en hel del passningar. De spelade ju faktiskt intressant nog en trebackslinje väldigt ofta, som att Luke Shaw tryckte upp på vänsterkanten och sen så föll Kyle Walker ned, och den konstellationen i trebackslinje har vi ju sett väldigt mycket från England. Men de fick inte riktigt till det, och Senegal hade möjligtvis kunnat få in ett mål där. Men sen är det ju som att Senegal helt kollapsar när Jordan Henderson rullar in det där målet. Och det går ju inte att komma ifrån att Jude Bellingham gör sin absolut bästa landskamp i den här matchen. Och just när han får ha en sån där fri roll som han hade i den här matchen, då ser man ju verkligen vad han kan göra också. England har så många anfallare som, alltså, målen kan komma från väldigt många olika håll. Det är inte bara från Harry Kane, även om han fick göra sitt första mål här också, utan han kan droppa ned och så utnyttja Phil Foden eller Bukayo Saka de ytorna istället. Så att det är mycket bra i England. De kommer definitivt ge Frankrike en match, men de kan absolut inte spela försvarsspel på det sättet som de gjorde inledningsvis i matchen mot Senegal, för då kommer det bli riktigt jobbigt mot Kylian Mbappé.
Nej, men jag håller helt med just det där med att om Senegal hade haft lite udd, om det inte varit Boulaye Dia som brände lägen där i början. Pickford gör väl en strålande räddning där också på ett av avsluten där i början av matchen. Men att det hade kunnat bli en helt annan matchbild. Men på något sätt, med individuell kvalitet som de har, med Jude Bellingham såklart, Harry Kane såklart, Bukayo Saka, Phil Fodens assist i 3-0-målet är ju magisk, hela det här förarbetet.
Och inte bara det, alltså hela bänken, alltså spelarna de sätter in, alltså hur många lag kan sätta in den typen av spelare? Alltså det är egentligen så här, alltså att man lite grann vädrar dem på något sätt. Att det handlar egentligen inte om det, ja, Marcus Rashford, Jack Grealish, det är så himla mycket att ta av, så att det är ju definitivt den största styrkan kanske också för Englands del, att man har de spelarna att kasta in när man bara precis behöver kontrollera en match eller spela av den.
Ändå var känslan i den här matchen, man har ju så otrolig bredd, men det är ju ett fruktansvärt tråkigt landslag. Det är en tråkig fotboll, vi har varit inne på
förut. Början, ja.
Alltså första, ja, men sen är det ju målen som gör att Senegal måste kliva högre upp. Det är det där första målet som formar matchbilden efter. Men före det målet så är det ju ett England som bara spelar riskminimerande. Som bara rullar runt. Dra ner tempot.
Jag tyckte snarare
de
var lite slarviga också. Alltså att det var många onödiga passningar som slogs bort. Alltså framförallt då från Maguire och Walker. Alltså för att det var uppenbart att de hade blivit tillsagda att ja, men vi måste bryta ner Senegals försvar genom att ni tar för er och är med i uppspelen. Och jag tyckte att de tappade rätt mycket där. Stones också, som slog bort några passningar. Så att det var mycket slarv också. Och det fungerar inte heller mot Frankrike.
Nej, det saknades en uppspelsfot. Absolut. Det finns ju högre upp i banan. Alltså duktiga passningsfötter. Alltså Phil Foden och så vidare. Men en riktigt bra uppspelsfot djupare i banan. Då måste ju typ Bellingham droppa ner. Jag tycker Kane, kanske inte Rice har haft det heller.
Kane droppar ner också, det är ju det han gör så himla bra. Alltså just men det gör ingenting på något sätt att han droppar 60 meter i planen, för att då har man Jude Bellingham eller Henderson i det här fallet som hänger med framåt istället. Men jag håller med om att det finns ju ändå, hur starkt det här mittfältet ändå ser ut just nu, så tycker jag ändå att det finns ett visst frågetecken just det här med att det krävs hela tiden att antingen Kane eller Phil Foden droppar ner just för att ge understöd. Men så länge de gör det är, så kan de ju komma till de här lägena och då missar de ju sällan.
Jude Bellingham och Jordan Hendersons målfirande tillsammans där.
Det var inte det mest sensuella målfirandet dock. Mbappé Giroud stod väl där priset, men i alla fall blickmässigt, men ja.
Ja. Ja, men Jordan Henderson såklart varit lite ifrågasatt ju, och kanske många förvånades över att han startade den här matchen före någon som Mason Mount till exempel, som kanske sitter på lite mer offensiva kvaliteter. Han får göra det här målet. Vad tror du det betyder för honom?
Ja, men jag tror det betyder jättemycket, men sen är ju nu kommer det ett jumbojet flygande över. Men Gary Southgate är ju väldigt mycket sådär att han vill ju inte riskera för mycket, så är det bara. Och så jag var inte alls förvånad av att se Henderson i startelvan, för att Southgate kände nog efter de här inledande matcherna att han ville ha Hendersons stabilitet, om man säger så, på mittfältet ihop då. Men just också för att kunna frigöra Bellingham, för att annars blir det lite för riskabelt om man inte har någon som är lite tyngre, så att säga. Så att, ja, jag tror det var jätteskönt för Henderson att få göra det där målet, men också att visa att det här mittfältet kan spela ihop på något sätt. Sen är väl ingen är väl förvånad så. Det är inte att Jordan Henderson är en dålig fotbollsspelare på något sätt. Det är egentligen inte det kritiken har handlat om, utan det är ju mer att man är rädd att Southgate ska bli för pragmatisk. Men i det här fallet så fungerar det ju alldeles utmärkt.
Det lär väl vara där mittfältet även mot Frankrike är väl känslan, va? Att man väljer att starta Henderson.
Jag är ganska spänd på att få se hur det blir, just eftersom att jag är ganska säker på att han kommer vilja spela en trebackslinje. Sen är frågan om det blir som i den här, och det tror jag var anledningen till att man spelade som man gjorde mot Senegal också, just det här med att Kyle Walker droppade ner. Jag vet inte om han ville testa det också och se om det eventuellt kan bli så att det på pappret ser ut som en fyrbackslinje, men att det egentligen är en trebackslinje, och att man spelar med exempelvis då Bukayo Saka som någon sorts höger wingback. Å andra sidan så låter inte det riktigt som Southgate, vilket får man ju tro att Trippier kommer kastas in igen till höger då, så att det blir mer en ordentlig fembackslinje för att verkligen kunna se till att stoppa Mbappé. Och det gör ju då att de övriga platserna, ja, det är inte lika många platser längre. Jag är väldigt spänd på att få se vad han bestämmer sig för att göra, men någon lär ryka i offensiven. Jag tror inte att, känner man Southgate rätt, så kommer inte han kommer inte riskera någonting, så inte när man möter ett sånt här starkt motstånd.
Nej, men alltså de här första 30 i den här matchen, och de hade mött Frankrike med Mbappé och Dembélé på varsin kant, och hade det ju smält. Ja. Det är ju det som är grejen, och det är ju lite det här med Senegal som man blir, alltså man tänk om.
Ja, men de är ju lite för trubbiga utan Sadio Mané. Ja. Det är det vi har, alltså laget är jättebra. Det är fullt med duktiga fotbollsspelare. Det finns en ryggrad i det, det finns taktisk smartness i det. Men det är för trubbigt utan Sadio Mané.
Saknar dessutom Idrissa Gananga, som jag tycker var strålande,
som var avstängd i den här matchen. Ja.
Men alltså det är väldigt mycket tänk om, såklart. Vi vet inte, det kan mycket väl bli ett exakt samma utfall fast Sadio Mané hade varit på planen, men jag tror att det är möjligheterna att man skulle kunna såra till England där då hade varit mycket större, och då hade vi nog haft en helt annan matchbild utifrån hur England faktiskt inledde den här matchen. Nu får man det här 1-0 målet ändå så pass tidigt som man får det, får arbetsro, Senegal måste upp och så rinner det iväg och man får en jättekomfortabel seger baserat på att de har ett så pass bra material. Men Frankrike blir ju testet. Det är det som blir det stora testet.
Och då är frågan, vem ska ta hand om Kylian Mbappé? Är det Kyle Walker som ska göra det?
Ja, det är ju det som är oroväckande också, för att Walker ser inte ut, han kom precis tillbaka från en skada, och han ser inte ut att vara i 100% i form. Han sprang ju knappt i den här matchen. Och jag tror att det var ju delvis just för att han hade den här rollen i trebackslinjen, men också tror jag för att han inte känner sig helt hundra. Men han behövs definitivt mot Mbappé. Det är en sak som är säker, och det är säkert därför Southgate har velat ha tillbaka honom också, just av den anledningen att den speeden behövs verkligen mot Mbappé.
Det värsta är att jag tänker att en sån som Ben White till höger i en sån här trebackslinje inte hade varit helt fel, så defensivt stark som han är. Men nu är ju han inte där. Vi har heller ingen Raheem Sterling höger upp i banan som har åkt hem efter att hans hus har blivit rånat.
Ja.
Vad är det med Folk. Och framförallt folk i England att råna fotbollsspelares hus när de vet att de inte är hemma.
Ja, de vill ha klockor för 4 miljoner. Det är väl det som är ja, den enkla anledningen till varför det förekommer. Ja, men det som är hemskt i det här fallet just är ju att Sterlings familj var hemma när det här inträffade. Och det finns ju flera sådana exempel. Victor Lindelöfs familj var också hemma när de hade inbrott. Så att ja, det är vad det är helt enkelt. Det kan ju vara enormt uppjagande och traumatiserande att vara med om en sån händelse. Men konstigt nog så även om det här fick mycket, mycket utrymme efter matchen, just att han hade tvingats lämna Qatar, så rent sportsligt så märktes det ju knappt av. Och det visar ju också vilken enorm bredd England har. Och han var inte tänkt att starta i alla fall. Så att det finns verkligen att ta av för England. Så att egentligen så är det väl inte, det är inte hela världen. Hade det varit någon annan spelare så hade det väl varit värre egentligen, om man tänker att det hade varit Harry Kane eller sådär. Men i Sterlings fall så finns det alternativ.
Ja, offensivt är ju där det ser allra bäst ut faktiskt, får man verkligen säga. Det är två starka offensiv som kommer mötas, och det är väl hela kvartsfinalomgångens hetaste match såklart.
Beror på vad som händer ikväll. För om Sydkorea skräller mot Brasilien och Japan löser Kroatien, då har vi årtur. Jo. Ja, men sluta. Japan Sydkorea i en VM-kvart, om det skulle hända så det, jag vet inte om mitt hjärta fixar det.
Nej. Jag förstår också att det finns 0% chans att det kan hända.
0% är det ju inte direkt.
Jag vet i alla fall att vad jag hoppas i Brasilien och Sydkorea är helt beroende av vad som händer från klockan 4 i alla fall. Det kan jag säga.
Ja. Ja, det hade varit helt sjukt. Vi ser verkligen fram emot kvartsfinalspelet. Vi har en del åttondelsfinaler att se fram emot såklart, som vi var inne på. Det är Japan mot Kroatien ikväll. Eller eftermiddag.
Brasilien, Sydkorea på kvällen.
Precis. Och sen så knyter vi ihop då kvartsfinalerna under tisdagen. På onsdag är vi tillbaks med en sammanfattning utav nu ska vi se här.
Och de sista 4 åttondelsfinalerna där vi har Spanien, Marocko samt Portugal, Schweiz på tisdagen också.
Just det, precis så. Så vi säger tackar från, du är färdig i Qatar nu va, Frida? Du åker hem till London?
Ja, precis. Det gör jag.
Men Sportbladets VM-podd är tillbaka på onsdag igen. Då knyter vi ihop åttondelsfinalssäcken.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En sån.